Då kör vi ämnet hälsa och andlighet. Det slog mig efter jag la upp det här med hälsa och andlighet att hälsa är ju ett enormt fält helt enkelt. Så det ska bli intressant att tackla det idag, minst sagt. Men en bra inledning tänker jag kan vara det här som pratar om ibland. De olika kropparna som vi har. Det vill säga vi har en fysisk kropp som vi alla känner till, den rent fysiska, biologiska kroppen. Vi kan också prata om att vi har ett psyke kopplat till den, alltså det vi, våra egna upplevelser, vår egen kognition, vårt eget tänkande som är kopplat till vår fysiska kropp. Det är, man kan, beroende på hur man ser det, men ur det materialistiska perspektivet så uppstår ju det ur den biologiska kroppen, men hur man än ser det så finns det en fysisk kropp som vi kan påverka. Vi har ett psykologiskt system som vi också kan prata med eller påverka på olika sätt, som i psykoterapi exempelvis. Då gör vi inget fysiskt med kroppen utan vi pratar då med någon exempelvis eller ser saker, man, vad heter det, fantiserar och så, tänker kring grejer. Och det påverkar oss också, vårt mående och vår hälsa. Sen pratar jag traditionerna också, de mystika traditionerna, om en subtil kropp då. Där vi har olika typer av energier och energisystem som inte finns i den biologiska kroppen då, utan de är, eller vi kan inte uppmäta dem i alla fall. Men de finns där, som man pratar om energier som chi, som prana, kundalini-energi. Vi har våra chakran och vi har våra typ aura, skulle väl också kunna ingå där. Så olika delar av oss där vi har, ja men healing och väldigt många typer av andliga healing modaliteter rör sig i den, skulle man kunna lägga det under paraplyt, den subtila kroppen eller åtminstone subtila energier som vi inte kan mäta, som inte finns i den materialistiska världskinen, om man ska säga. Sen kan vi också, om vi så vill, prata om en kausal kropp eller en formlös kropp eller formlöshet, det formlösa sinnet, som också är en del av oss och som vi kan komma åt med meditation exempelvis. Så en del av vad vi kan säga skulle kunna kalla för djup meningsfullhet går ditåt, någonting som går bortom både det fysiska, bortom det psykologiska, till och med bortom till och med det subtila som vi pratar om, till någonting som är bortom, 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 som traditionerna säger, som de avslutar hjärtsutran med. Icke-dualitet pratar man ibland om, och det hälsa ur det perspektivet blir ju att finna en typ av djup meningsfullhet, eller vad vi nu vill kalla det, som kanske hör på min röst, jag själv, apropå hälsa, lite förkyld idag. Så ur ett andligt perspektiv på det sättet då, med de här mystika traditionerna som jag brukar prata om, så kan vi hitta hälsa i att, ja, men vakna upp då. Vakna upp från identifikationen med jaget till någonting då som går bortom det vi överhuvudtaget ens kan förstå. Men det ger ändå en typ av inre frid, eller the peace that passeth understanding, som man säger. Eller när egot, jaget nirvanar, så infinner sig en frihet i det. När egokontraktionen släpper. I mångt och mycket så är ju läkande healing just avslappning. Så när själen, eller när den fysiska kroppen slappnar av, så har vi mer tillgång till oss själva och världen, mer tillgång till frihet. Och det här kan vi då uppnå på olika sätt. Vi kan uppnå det med, ja, med meditation, är det man tenderar olika typer av andliga praktiker för att nå det här bortom, bortom, bortom. Men vad jag tänkte prata om här är hur andra delar av oss eller andra dimensioner av oss också korrelerar eller påverkar, hänger ihop med det här. Så vi kan inte nödvändigtvis frikoppla den fysiska, den fysiologiska, biologiska kroppen från allt annat. Jag kommer spontant att tänka på en studie med, vad heter det, som som heter Ken Wilber refererade till, där vi, ja, nu tog min kamera, jag vet inte vad det som händer, varför det blir, men ljudet funkar i alla fall. Så en studie där människor fick meditera å ena sidan, och å andra sidan så fick den andra gruppen meditera, och en viss del av den meditationen så fick de göra, vad säger man, en typ av praktik där de styrketränade, helt enkelt. De styrketränade och mediterade en del av den tiden som de andra bara mediterade. Och jag vet inte varför min bild inte funkar, men får köra på i alla fall. Så de mediterade och styrketränade ena gruppen, medan den andra gruppen inte gjorde det. Den andra bara mediterade. Och vad man såg var att de här människorna som både mediterade och styrketränade gjorde mer, ska man säga, progression. De ökade på sin, vad ska man kalla det, sin meditationspraktik helt enkelt, och blev mer utvecklade på det, alltså vad det kommer till meditationen då. Vilket var rätt intressant. Så vi ser att olika saker, jag kommer ihåg Ingmar Stenmark pratade en del om att genom att göra andra typer av praktiker så lyckades han att, ja, vad var det han gjorde? Han gjorde annat än att bara åka skidor helt enkelt. Så det hjälpte honom. Och på samma sätt då så tänker jag att vi kan behöva till och med. När jag gick igenom mina egna andliga processer bland annat så att jag skakade en hel del. Så att jag skakade mig genom hela retreat. Så att jag skakade en hel del när jag var själv också. Och vad som hände var att de här skakningarna tog så otroligt mycket energi från mig. Och jag behövde liksom byta kläder för jag svettade så mycket. Och hade jag inte haft den fysiska styrkan då för att klara av det helt enkelt, så hade det inte gått. Eller så hade jag blivit utslagen eller något. Det är en, ska man säga, ett tecken bara på att den fysiologiska kroppen helt enkelt hänger ihop med den biologiska, eller vad säger jag, den psykologiska och den andliga kroppen. Så vi kan inte negligera någon. Om vi helt negligerar den biologiska kroppen, bara att det snickar hela dagarna och aldrig rör på oss, så ja, men då får vi väldigt svårt att fokusera. Vi har svårt att ha bra energi. Om vi inte sover bra på nätterna, så ja, samma sak där. Så om vi tittar på den fysiologiska kroppen, den biologiska kroppen, så har vi ju den här, de övergripande faktorerna som har med den att göra är ju helt enkelt sömn, mat, kost eller man ska säga, och fysisk aktivitet. Så om vi både sover bra, äter hyfsat okej och rör på oss på dagarna, tränar, om det är så lite styrketräning eller om det är lite konditionsträning, helst lite grann både och, om man får välja, så då har vi täckt in nästan allting med den fysiska kroppen, i alla fall på en generell nivå, på en basnivå eller vad man ska säga. Men sen har vi den psykologiska nivån också. Så om vi har psykologiska skador, som att vi, låt säga, ja, vi har varit med trauma. Trauma är ett annat ord, psykologisk skada. Om det här traumat påverkat oss mycket, så sitter det i. Jag tror det här, den här författaren Ken Wilber, som jag lyssnar mycket på, pratar om det ibland också. Att, det är ju så att när vi mediterar så kommer vi närmare oss själva. Och när vi kommer närmare oss själva så kommer de här psykologiska skadorna också fram. Så vi kommer inte ifrån dem tyvärr. Vi kan ju prata om att det kan läkas igenom det. Men det är också så att de här skadorna kan göra om vi bara mediterar, låt säga, så kan det vara så att våra psykologiska försvarsmekanismer som har skapats för att hantera de här psykologiska skadorna är så starka och även omedvetna för oss att vi inte kommer vidare med det andliga sökandet eller meditationen. Så, och nu kan jag prata från egen erfarenhet. Jag har väldigt lätt för att meditera. Och för mig blev det aldrig jobbigt heller i meditation. Men det var delvis för att mina psykologiska försvarsmekanismer var så starka. De psykologiska försvaren var så starka att jag inte ens märkte av dem. Det var omedvetet för mig. Och det var inte förrän jag gick igenom massvis med healing och olika typer av... Det var när jag var i Peru faktiskt, gjorde de här psykedeliska ceremonierna, som jag insåg att jag omedvetet gömt mig i meditationen. Och det kom som en insikt. Så även när jag suttit och mediterar, man ska vara fullt närvarande och sådär, så hade de psykologiska försvarsmekanismerna slagit på. Och även där så lyckades jag gömma mig. Absalom säger, mår kroppen bra så mår själen bra. Ja, det hänger definitivt ihop. Det gör ju det. För mig då, när jag då kom åt trauman eller psykologiska skador som jag själv hade, så ledde det till att jag slappnade av då helt enkelt. Så de psykologiska skadorna som jag inte kom åt med meditation, trots många, många års mediterande och massa retreats, trots att jag tränade och åt väldigt bra, trots att jag gjorde allt annat, så där behövde jag annan hjälp. Och inte ens terapi hade hjälpt mig där, tror jag. Utan det var just psykedelisk terapi som jag var i behov av då, som fungerade för mig för att komma åt det, komma till. Och det är för mig då, det är ingenting jag rekommenderar någon annan, men det hjälpte mig. Sen efter det så behövde jag annan typ av terapi också. Men för att överhuvudtaget komma åt det så behövdes det här Peru-resan och psykedelisk terapi, eller vi ska kalla det. Sen när de sakerna kommit upp, blivit till verklighet för mig och jag var medveten om dem, så började en annan resa och kring hälsa då, kring de psykologiska skadorna, för att läka dem. De blev inte läkta bara för att jag var där, men de läkte till viss del och kom upp till ytan. Men sen var det många års psykoterapi då, olika typer av psykoterapi, framförallt somatic experiencing som jag höll på mycket med, och olika traumafokuserad terapi som var väldigt hjälpsamt, övningar jag gjorde hemma och även gruppterapi och sådant som jag gick på. Och det över tid då byggde mer och mer trygghet i kroppen, i nervsystemet. Så där har vi kroppen, den fysiska, biologiska kroppen. Den blev tryggare. Bilden jag har uppe nu är, jag tryckte fram en, min bild syns inte för min kamera dog, men det är en bild på en Buddha som jag tryckte fram på Midjourney, ett sånt där AI-program som genererar bilder, och då använde jag som prompt en happy Buddha smiling at muscular working out at gym with a blueberry smoothie eller någonting, tryckte jag i, och det är mycket riktigt en Buddha som ler med en blueberry smoothie, blåbärssmoothie. De gjorde även Buddhan typ lila och med ett blåbärshalsband. Och muskulöst då, men Jag vet inte hur jag kom in på det, men styrketräning fortsatte jag med. Terapi fortsatte jag med efter det här. Och alla de här grejerna fungerar ju på olika nivåer hos oss. Jag började också hålla på med healing som uppstod för mig själv. Jag fick healing av andra, men jag också lärde mig spontant att göra healing på mig själv. Så jag satt varje kväll i ett par års tid och gjorde healing på mig själv. Och där har vi den subtila kroppen då, som jag nämnde i början. Det är någonting som modern vetenskap, eller vad man ska säga, det materialistiska världssynen, i alla fall skulle säga, överhuvudtaget inte ens finns. Den här healingen som jag höll på med var ingenting. Men för mig är den ovedersäglig. Jag beror på, man skulle kunna säga att det är placebo eller förklara på olika sätt, men det var väldigt kraftfullt för mig själv. Och jag lärde mig även kunna göra det på andra. Så där har vi på den subtila delen av kroppen, eller den subtila kroppen som läkte där. Och jag gick även till olika personer som höll på med olika typer av healing och fick den typen av healing jag höll på med. Rosenmetoden gick jag på många gånger också. Det är inte healing på det sättet, men det är en typ av beröringsterapi eller vad man ska kalla det för. Så alla möjliga olika terapiformer, lyssnade på massa saker, gjorde övningar hemma, och det var väl det. Jo, men det var därför jag kom in på att nämna den här buddhan. För buddhan ser så trygg ut. Buddhan ser, han ser lite, han är ju lite tjock helt enkelt, om man får säga så. Han är god, rund och glad och ser trygg ut. Han ser ut att ha ett reglerat nervsystem. Det var det jag sökte också. Efter resan i Peru då, så började jag göra övningar då, somatic experiencing-övningar, för att skapa trygghet i kroppen, för att skapa trygghet i min kropp. Och det kunde vara övningar som att se trygga ögon, se trygga människor vara omkring, alltså att man visualiserar det. Minnas gånger där jag kände mig, att jag mådde väldigt bra och kände mig väldigt trygg. Det kan också vara, som det här har de med, att man ska ta sig ur de här fight or flight-responserna som vi inte tar oss ur när vi blir traumatiserade, utan vi fastnar i någon freeze eller något annat. Så en del övningar handlar om att springa ifrån något eller trycka sig ifrån eller ja, fight också. Så att också att kollapsa bara och komma tillbaka och pendla mellan de här olika delarna, så att man inte bara går in i frys vid olika situationer som triggar de responsen, utan att vi kan pendla ur dem enklare över tid. Så det måste man göra om och om igen, träna om nervsystemet. Det är väldigt mycket jobb eftersom det är så många år som gått åt till att skapa de här försvaren för de psykologiska skadorna som vi har, som inte fick läka när det begav sig då, och har suttit i, skapar anknytningsproblematik. Så det är också en typ av terapiform som går att ägna sig åt, som inte har direkt att göra med kroppen, men indirekt såklart, eftersom det har med nervsystemet, och det korrelerar såklart med biologisk aktivitet i hjärnan och nervsystemet och allt sånt där som jag pratat om redan. Men det rör sig, skulle vi kunna säga, på den psykologiska sfären. Och så nämnde jag också den subtila kroppen då, där vi människor kan hålla på med healing och sådant. Men sen har vi också den rent biologiska kroppen då, så det går ju såklart att komma åt psykologiska problem genom det rent biologiska, exempelvis människor som tar antidepressiv medicinering för depression, så mår de bättre. Vissa i alla fall. Det finns människor som tar andra typer av mediciner som ångestdämpande exempelvis, eller litium för, vad heter det, manodepressivitet och sådant, som också fungerar. Då tar man någonting som är rent fysiskt som påverkar det biologiska, som i sin tur påverkar det psykologiska då. Så det går att göra. Men vi är också bara det faktum att vi sovit bra på natten. Så den rent biologiska funktionen av sömn påverkar ju jättemycket hur vi mår på dagen. Om vi skulle ha ett piller som gav oss motsvarande en god natts sömn, så skulle det finns inget piller som är så bra som det, skulle jag säga. Så sömn, det är därför en god anledning att läkare frågar hur, alltså som en sån grundfråga, när någon mår dåligt, hur sover du, hur äter du och rör du på dig på dagarna. Så sömnen är så, bara så essentiell. Så sover vi dåligt, blir meditationen dålig, då blir våra relationer sämre. Vår förmåga att inte bli triggade, det psykologiska, allting försämras, men även rent biologiskt, vårt immunförsvar går ner och allt sådant. Så att för mig, eftersom jag gillar hälsa i generell bemärkelse också, så har jag helt enkelt valt att, för jag gillar det, försöka maximera väldigt mycket. Så sömn är en sådan sak som jag försöker maximera genom ganska enkla metoder. Man kan, jag tror en Walt Harris eller något, jag minns inte vad han heter nu. Ja, se om jag kommer på honom. Men det finns sådana här som pratar på Peter Attias podcast. Jag kan lägga det i beskrivningen. Walker kanske han heter. Ja, stund samma. Som pratar om sömn. Och det är de här enkla grejerna såklart. Som nästan alla tror jag känner till. Att bara så här lägga sig samma tid varje dag exempelvis. Så då kanske man tänker, ja men det går inte. Det funkar inte för mig. Men ja, om det inte funkar så funkar det inte. Men det är det rådet i alla fall som de ger att lägga sig. Förr om åren så, jag tog ofta den tiden efter barnen lagt sig till att ägna den åt meditera och göra olika övningar och praktiker. Och det var nog rätt för mig då. Men idag så har jag inte det fokuset och jag har mer tid också för barnen är äldre. Så då kan jag lägga mig mer i tid också. Och även för att jag prioriterat de sömnen, för jag ser hur mycket det påverkar också. Jag tyckte jag hade bra energi förr om åren också, när jag sov kanske sådär mer 5-6 timmar per natt och vilade någon gång över dagen. Men nu när jag ligger på 8 timmar sömn per natt, så märker jag bara att jag mår väldigt mycket bättre av det. Och vad har det så? Så lägga sig i tid varje natt, ha ett mörkt rum, de här grejerna, försöka ha det relativt svalt i rummet. Undvika de här starka ljusen, så när det börjar bli nu efter det här, efter inspelningen av det här avsnittet, så när klockan börjar bli framåt 9, då kör jag ner ögonvänligt på mobilen, eller då har jag alltid, jag drar ner ljuset till lägsta, sen så drar jag ner alla, dimmar jag alla ljusen i lägenheten och sådär, och undvika verkligen ljus så mycket jag kan sista timmen innan jag går och lägger mig, för det påverkar, ja men som melatoninproduktion exempelvis då, eller framförallt det. Så att maximera sömnen på olika sätt. Sen så påverkar ju allt annat sömnen också. Så, och det är det som gör att det hänger ihop och gör det så komplext. För om vi är oroliga så har vi svårare att sova. Om någonting jobbigt har hänt i vårt liv, så får vi svårare att somna. Det spelar ingen roll att vi lägger oss i tid. Men det här är de generella tipsen kring att sova då. Sen så finns det sådana här saker för att sova såklart. En del människor som tar melatonin. Det finns en del som kör så här mikrodosering. Så att de tar 300 mikrogram melatonin då och då. Ibland gör jag det. Jag har inte svårt att somna eller så. Men att det har vissa andra effekter också. Men det är ingenting jag skulle rekommendera sådär. Ingenting jag säger nu är rekommendationer. Det är bara sådant som jag gör själv eller som jag läst om och sådär. Du får läsa på själv eller och testa själv. Men så som man brukar säga. Så det om sömn. Sen om kost. Det är ju samma sak. Det påverkar också sömnen, och kosten i sig är bland det krångligaste man kan prata om. Kost är bland det mest komplexa fälten som någonsin går att ge sig in på, tror jag. Men om man ska säga några enkla saker, så en är ju då att om man äter tätt inpå när man ska sova. En del blir lugna av att äta, men generellt skulle jag säga att många får bra effekt av att inte äta så tätt in på att de sover. Jag försöker ha 4 timmar från det att jag äter det sista till att jag går och lägger mig. Och det är det som rekommenderas av ganska många också. Tyvärr är det ju så att, eller tyvärr, så är det bara att det är väldigt individuellt med alla de här sakerna. Så också med kost och vad som påverkar och sådär. Tyvärr är det så med sömn också att vi inte vet riktigt hur optimerad vår sömn är, för vi mäter inte heller. Och det är också en grej som kommer nu mer och mer, olika sätt att mäta saker med klockor. Apple Watch kan du mäta med, men det finns även Garmin-klockor eller andra så här smart-klockor som du kan sätta på och som du kan mäta och se vilka sömncykler du är i och hur mycket, hur många uppvaknanden du har haft under natten, och då inte andliga uppvaknanden utan man vaknat upp ur sömnen. Så hur mycket du varit i olika icke-REM-sömn, hur mycket REM-sömn och hur mycket djupsömn och lättsömn och sånt där. Jag har testat en del sådana lite grann och det kan vara rätt intressant, men man måste alltså få tag i en ganska bra klocka. Och Apple Watch är ju bra på dem där och sådana vissa Garmin, men den jag hade var lite sådär. Ja, det är i alla fall ett sätt också att se om sömnen är bra. Man kan ju ha sömnapné sådär, att man får svårt att inte få in luft ordentligt under natten utan att ens veta om det. Och sen när man fixar det så märker man att man är som en ny människa. Så det här är ju verkligen framtiden med att mäta saker. Jag har kollat en del på en kille som heter Brian Johnson. Han är en entreprenör som gått in med hull och hår, som man säger, för att både leva länge och leva så hälsosamt som möjligt genom att mäta allting egentligen och sen organisera sitt liv och hur han äter efter de mätningarna för att maximera värdena på alla mätvärden han får. Så han mäter alla organen, han mäter syreupptagningsförmåga, muskelstyrka, alla organen som sagt, lever, njurar, hjärta, lungor, allting mäter han och sen försöker leva ett liv som gör att hans kropp mår så bra som möjligt hela tiden. Och jag tyckte att han varit intressant just för att han tittar på allt också. Det är inte bara den subtila kroppen, den fysiska kroppen, eller han tittar faktiskt inte på dem. Så det här är väl en blind fläck kanske med det andliga, för han kollar på, han gör meditation men mer för att lugna sig själv. Han har även så här neurosym, tror jag det heter, som är för och elektro, eller vad säger man, saker han kopplar till öronsnibben, vad heter de, jag kommer inte ihåg nu, men som påverkar vagusnerven och nervsystemet positivt då, så att vi blir lugnare. Och det är en grej vi vet, att människor som är lugnare är mer avslappnade, mer trygga i sig själva, har mindre oro och helt enkelt mår bättre och lever längre. Och det var någonting som en kille som heter Jeffrey Martin upptäckte, att han höll på mycket med självhjälp och sådant och att försöka hitta, ja men, hur mår man bra? För han gjorde massa självhjälpsgrejer men märkte att han fortfarande inte mådde så bra som han ville. Försökte han hitta vilka är det som mår bäst egentligen. Och de han insåg mådde bäst var människor som hade vaknat upp, som höll på med andlighet, och han själv var inte intresserad av det, men han undrade, stämmer ens? Eller ljuger de? Så började han undersöka dem då och gav dem psykologiska tester, och mycket riktigt såg han att de låg ett par standardavvikelser, som man säger då, statistiskt över, alltså i välmående jämfört med genomsnittsmänniskan, genomsnittsbefolkningen. Så de mår helt enkelt väldigt bra, de här som har gått igenom andliga uppvaknanden i genomsnitt. Det kan till och med vara så att de rent fysiologiskt ungefär fungerar likadant och har kanske delvis samma, de kan vara stressade och sådant också, men de märker inte lika mycket. Delvis förklaras det genom att identifikationen med jaget eller de här narrativa tankarna som uppstår, även stressen då som uppstår i kroppen, de är inte identifierade med det på samma sätt och därför är det inte lika jobbigt för dem. Så de har ändå mindre oro helt enkelt. Så det var det han ägnade sig åt då, att hur de gått tillväga, och på den vägen har han sammanställt väldigt mycket om kring andlighet, uppvaknande och vad som fungerar för människor i genomsnitt för att vakna upp. Men den biten har Brian Johnson inte tittat på, vad jag sett i alla fall, han den här entreprenören som har massa miljarder som han lägger på hälsa. Däremot så mediterar han då, men då mest för lugn och inte för att då nå bortom till uppvaknande, utan han kommer faktiskt från en kristen eller mormon familj, man ska säga, sånt community där han levde och växte upp och levde, tror jag. Och lämnade den med buller och bång, eller om man säger. Det var någon väldigt omtumlande upplevelse för honom. Och vad han säger nu, jag gjorde faktiskt en video om det på min engelska kanal. Jag har bara lagt upp ett par videor där, så det är inte så intressant. Men jag pratade om Brian Johnson där, och det motsägelsefulla är att enbart söka, ska man säga, eller att enbart säga att man nu lyssnar till datan. Det var det som var min poäng där. För han säger att det enda han lyssnar på är datan. Det enda han tror på är datan. Han tror inte på sitt sinne. Han tror inte på auktoriteter. Han tror inte på vad någon säger sådär. Utan det enda han tror på är data. Och siffror. Alltså den datan och de siffror han får från testningar och statistik och rapporter och sådant. Forskning. Det är bara det att vem är det som inte, eller vem är det som bara tror på datorn, eller vem är det som säger att de bara tror på det? Det är ju såklart det här narrativa självet, det är det här jaget eller sinnet som han själv säger sig inte ens tro på. Det är det som säger att jag tror inte på datan. Jag tror inte på sinnet ens. Eller jag tror verkligen inte på sinnet, men jag tror bara på datan. Men det är ju sinnet som säger allt det här. Det finns ju inget annat. Han kan inte kliva utanför sitt eget jag. Det är det han försöker göra. Han försöker att låta AI då, eller en algoritmer och andra, ja men, läkare omkring honom och den datan han får från mäta sina organ, styra sitt liv. Och det är det han gör. Men han kommer aldrig ifrån att den som väljer att göra det är fortfarande det här narrativa sinnet som han säger sig inte lita på. Så det blir motsägelsefullt på det sättet. Och han är inte intresserad då av andlighet. Men skulle kanske vara det om man tittade på Jeffrey Martins forskning, för den visar just det här att när vi vaknar upp bortom jaget, bortom det här narrativa självet som han säger sig, och insett också mycket riktigt, det kan vi inte lita på. För det är det evolutionsbiologiska självet som leder oss vilse. Det är precis det Buddha och alla traditioner säger också. Det är våra begär och det är våra rädslor och sådant som inte mår bra av att följa. Så där har ju de här traditionerna utvecklat olika praktiker för att gå bortom det. Brian Johnson har en annan typ av praktik då som han ägnar sig åt för att gå bortom det, och det är hans religion då, som är vetenskapen, man ska säga, och de algoritmer som styr hur han äter och vad han gör på dagarna. Okej. Okay. Men han har inte den andliga delen med. Han har inte heller de subtila grejerna med, utan han är väldigt mycket inne på det fysiska, fysiologiska. Gör rödljusterapi. Han borstar tänderna med rätt tandkräm, med rätt tandborste. Han gör allting, han har rätt saker på huden, rätt saker, tränar ögonen, tränar öronen, tränar fötterna, tränar kroppen fysiologiskt, tränar sin syreupptagningsförmåga, äter perfekt, sover perfekt och allt sånt, dag ut och dag in. Och säger själv att han mår otroligt bra nu, vilket han ser ut att göra också, tycker jag. Även om det han gör är väldigt extremt, men jag har blivit inspirerad av honom just för att han tittar på så många delar, i alla fall av det rent fysiska. Sen har vi det psykologiska också då, som jag inledde med, som jag själv arbetat mycket med, psykologiska skador som vi har, och även Brian Johnson benämner ju det, att han tror han tittar lite grann åt kognitiv beteendeterapi, som är en av de terapiformer som visat sig faktiskt men i många studier fungerar det som Socialstyrelsen rekommenderar. Hej där Johan. Som de rekommenderar helt enkelt. Även dialektisk beteendeterapi, och det finns massvis med terapiformer, olika typer av psykodynamisk terapi, jag nämnde somatic experiencing. Det finns många terapiformer som fungerar, och enligt många som Bruce Wample exempelvis, så ser man i stora metaanalyser att ja, de verkar fungera ungefär lika bra också, olika terapiformer, men många väljer att ta de här, de som det finns mest studier kring kanske, eller det som är mest i ropet nu, eller vad man nu vill tänka kring det. Även han, en kille som heter Peter Attia, som är en sån här longevity guru kanske man skulle kunna säga, en typ av läkare, pratar också om just det. Alltså det här har vi, för vi, det är enkelt att prata om träning, vi kan prata om hur vi kan träna styrketräning, motståndsträning. Det är viktigt för våra muskler, för bentäthet, allt sådant. Det är viktigt att vi tränar konditionen, tränar hjärtat, att vi har bra syreupptagningsförmåga. Det är viktigt att vi även tränar typ balans, core, styrka och sådant som vi har, ja, balans. Och de grejerna är ganska enkla. Mat behöver vi, även om det är en väldigt komplex diskussion att prata om det, vilken typ av mat vi ska äta. Det är, som jag ser, är väldigt individuellt och verkar fungera på många olika sätt. Sömn behöver vi, där är det väldigt lite delade meningar kring det. Men inte så många pratar om, när man pratar om longevity eller livslängd och leva hälsosamt, om psykologisk hälsa. Men han gör det, Peter Attia, för han har haft problem med ilska exempelvis. Och där har det, ja, jag tror han säger att han hållit på med dialektisk beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi. Han gör det fortfarande, han var till och med inlagd tror jag i en gång eller i omgångar på något så här rehab-liknande center, inte för något missbruk eller så, utan för de här ilskeproblemen som han hade. Och han blev hjälpt en hel del av det. Så där ser vi det i alla fall, det biologiska, vi har det psykologiska, och sen har vi det mer då subtila som jag pratat om, de här energierna, eller de här som vi kan hålla på med healing, och de kan ju också då hjälpa till med psykologiska såväl som biologiska åkommor. För allting hänger ihop. Och sen när vi går mer åt det formlösa uppvaknande, så är det en direkt effekt är ju att identifikationen med jaget, när det avtar och i den utsträckning vi gör det, desto mer upphör också då oron kring de tankar som vi hade, eller kring de känslorna som vi hade eller har, som vår vardag blir helt enkelt enklare. Den här knuten, jag-knuten, ego-knuten knyts upp en hel del där. Men det är fortfarande så att den biologiska kroppen är där. Om vi tar någon som Ramana Maharshi, en av de största gurusarna i modern tid, han åldrades ganska mycket de sista 20 åren av hans liv. Han såg äldre ut än vad han var för sin ålder, och det är lite intressant när någon så lever. Han åt ju sparsamt, han åt rätt nyttigt tror jag. Svårt att äta sådär väldigt osunt långt bak i tiden, för han hade inte Snickers då. Men han åldrades mycket, gick runt med käpsen och såg gammal ut. En del har förklarat det med att han så här tog upp det som de som kom till honom hade. Att det var så här en tjänst han gjorde, så han tog deras liden ungefär. Och så kan det vara. Men det kan också vara att han hade behövt röra på sig mer kanske. Han kanske hade mått bra av att träna lite zon 2 på ett... eller gått runt mer i... Kanske kört lite styrketräning, kanske gjort lite armhävningar och sådant. Eller någonting annat. Han kanske hade kanske saknade några grejer som typ B12 eller något, vad vet jag. Och hade man kunnat göra mätningar på honom, så hade man kanske kunnat åtgärda det potentiellt. För även om han var extremt upplyst, extremt icke-orolig, så gav hans kropp med sig. Det gör ju alla kroppar såklart över tid. Nisargadatta Maharaj dog väl i lungcancer, så det faktum att människor vaknar upp och blir andliga på det sättet gör inte så stor skillnad åt deras fysiska kroppar. Adyashanti, en, vad heter det, nutida andlig lärare som både haft mycket fysiologiska problem genom åren, men nu på senare också sagt att jag gjorde en video om det också, att massvis med trauman har kommit upp för honom, psykologiska skador då, som obearbetade, som gör att han överhuvudtaget inte kan arbeta som lärare längre. Och då har han ändå varit en sån här andlig lärare som jag tyckt varit väldigt, vad ska man säga, verkat som så här, ja men här är någon som verkar haft en bra uppväxt och verkar lugn och trygg och vad det nu, vad man nu tänker. Så tänkte jag, han verkar rätt normal och schysst sådär, och det är han också. Jag vet inte de här traumorna exakt vad det är, jag förstått det som att det är när han cyklat omkull mycket när han var tävlingscyklist i ung ålder. Jag vet inte, men att det är så allvarligt att han inte ens kan, var tvungen att käka sådana här mediciner för ångest och för att överhuvudtaget lugna skakningarna som han hade. Muji, som jag pratat om här på kanalen också, är en sån som människor också sagt verkar inte må bra. Han går upp i vikt eller ner i vikt och ser liksom sådär. Jag har bara hört att han verkar inte må fysiskt bra helt enkelt. Så de här grejerna att vi kan inte försaka den fysiska kroppen även om vi håller på med, även om vi har vaknat upp och även om vi håller på med massa andliga energier. Så den fysiska kroppen är där, om vi inte äter saker som är bra för den. Som Absalom säger här, mår kroppen bra så mår själen bra. Om vi inte rör på oss regelbundet, om vi inte sover bra på natten, om vi inte äter mat som är bra för oss, så kommer vi inte må bra, och det kommer påverka våra spirituella energier och det kommer påverka vårt välmående. Kanske inte påverkar oss om huruvida vi är fortsatt uppvakna eller ej, men det påverkar oss i alla fall. Som en helhet, som ett, ur ett holistiskt perspektiv eller man ska uttrycka det. Allting påverkar allt. Allting är en och samma sak. Om vi bryter benet så kan vi inte gå på det. Och då kan vi inte hjälpa någon som vi behöver rycka bort, som håller på att falla ut vid tunnelbanan eller något sånt där. Så vi behöver ta hand om oss helt enkelt på det sätt som fungerar för oss. Det är lätt att fastna i att jag behöver göra allt. Och att det bara blir överväldigande. Men för mig i alla fall kartan av att se att alla de här delarna i oss finns viktig. För då har vi i alla fall möjlighet att adressera det i den utsträckning vi känner för det. Så när vi ser att jag har en fysisk kropp och vi tänker kring, sover jag okej? Om inte, vad kan jag göra åt det? Äter jag okej? Om inte, vad kan jag göra åt det? Sådana saker, rör jag på mig? Jag gör någon, anstränger jag mina muskler? Någonting. Tränar jag kondition? Någonting. De sakerna är väldigt viktiga för att må bra helt enkelt på alla nivåer. Samma sak med healing. Är jag i kontakt med min själ då? Skulle man kunna säga. Den subtila kroppen, astralkroppen, drömkroppen, subtila kroppen. Är jag i kontakt med det? Jag gjorde en video häromdagen om andlig sexualitet. Och där kommer också de energierna, men de är allestädes närvarande. De här subtila energierna. Är de med mig? Är jag läkt på de planen, eller man ska säga? Och det är inte att vi blir perfekta, men finns det någonting där att göra ungefär? Det var, jag träffade ett medium häromdagen faktiskt. Johan frågar, hur ser du på rutiner och andlighet, hälsa? Ja, men det är ju en bra fråga. För rutiner är ju någonting som jag har väldigt lätt för. Jag har väldigt lätt för att meditera varje dag, för att träna tre gånger i veckan, fyra gånger i veckan, hur mycket jag nu tränar. Eller gjort genom åren. Ja, alla de sakerna har varit väldigt lätt för mig. Att bara göra samma sak varje dag. Men jag vet att det inte är det för alla. Och där är den här finns den här boken Atomic Habits. Jag vet inte i vilken utsträckning man ska försöka pusha människor i den riktningen. För vad jag märkt är att det är så himla olika vägar som människor går. Min väg har varit att göra sånt här, meditera varje dag, träna flera gånger i veckan, göra periodiskt fasta i 12 år varje dag. Det är för mig, jag behöver inte ens anstränga mig nästan för att göra det, utan det är svårare för mig att inte träna. Eller det är svårare för mig att inte meditera. För mig har vägen snarare varit att komma ur det. Att inte vara så, eller att låta egentligen, inte komma ur det, men låta min intuition guida mig. Så min intuition har guidat mig ifrån att göra meditation varje dag och istället göra det när men Gud säger till mig att göra ungefär. Så för mig är det ju mer egentligen att hitta, att prova sig fram vad som fungerar. Om det är så att man ska göra rutiner. En kompis som mig frågade mig om det där häromdagen också, om tips för träning tror jag han frågade om. Och jag tror jag sa det just att jag bara drog mig till minnes att vi känt varandra väldigt länge, så säkert 15 år eller någonting. Och då sa jag bara till honom att ja, men du har ju, jag tror du frågat mig om det här med träning och sådär i 15 års tid. Och jag tror aldrig att du har haft en sådär en praktik som du gjort över tid. Däremot så har du ju gjort massvis med saker. Och du går in i massvis med saker verkligen också. Så han, då min kompis, lyssnar på vissa grejer och går jättedjupt i det och gör vissa saker mer intensivt än jag gör. Och det är den vägen som är för honom. Och det är bara mitt intryck också med rutin och sådant. Eller vad den är i livet. Att vi måste hitta vår väg. Det som passar oss. Det som är sant för oss och det som är vår väg att vandra. För jag har kommit till verkligen en djup insikt. Det var någonting jag märkte när jag själv, när jag gick igenom mina andliga processer väldigt mycket och mådde dåligt och pressade mig själv väldigt mycket. Och jag kommer ihåg att jag tänkte då vid flera tillfällen att, för jag hade i bakhuvudet också, hur ska jag kunna, för jag vill kunna hjälpa andra också. Jag vill kunna berätta om vad jag har gjort och vad som fungerar för mig. Men då tänkte jag att det här är ingen annan som, jag känner ingen som gör så mycket och håller på så mycket som jag. Och jag orkar knappt med det här och jag är ändå så motiverad och ovanlig på det sättet att jag gillar att göra så här mycket som jag gör. Så det här funkar ju inte, det här kan jag ju inte lära ut till någon annan. Men vad jag har insett är att det är ju inte så. Folk behöver inte göra det jag gör. Och jag behöver inte göra det andra gör heller. Utan vi har alla vår väg. Och det handlar mer om att komma i kontakt med sin egen väg i min bild. Så om den vägen inbegriper rutiner då, som du nämner Johan. Om den vägen är att vi lever ett rutinliv så som jag gör. Jag äter samma sak varje dag. Den här smoothien som jag la in i beskrivningen. Den äter jag varje dag. Och mitt andra mål blir sötpotatis, broccoli och belugalinser eller ägg eller någon proteinkälla. Det är det jag äter och jag tänker ingenting på mat. Så lever jag mitt liv. Men när jag pratar med människor på jobbet så är det inte alls det sättet de lever på. Utan de ägnar mycket tid och intresserade av mat och gör olika maträtter. Och det är uppenbart deras väg att leva på det sättet. Samma sak med träning. Nu för tiden tränar jag varje dag. För jag gillar det och jag tycker om det bara. Men det är ju verkligen inte för andra att göra så. Men jag ser ju hur andra vandrar på den andliga stigen. Och gör det på sitt sätt också. Som är så vackert tycker jag. Som är så bra att vi verkligen kan, att vi har det här. Man kan ta saker. Så vad det fungerar som med mig då är att jag kan bli inspirerad av någon som Brian Johnson, även om jag inte gör allting han gör. Men jag kanske tycker det är kul att prova på det här rödljusterapi och maximera sömnen, köpa en eltandborste och lite sånt där. För jag tycker det är spännande, jag vill göra det. Sen gör jag inte allting han gör. Någon annan som kanske lyssnar på mig nu kanske tänker, ja men jag kanske kan prova att gå och lägga mig tid varje dag och försöka få 30 minuter mer sömn per natt eller någonting annat. Vad vet jag som kan inspirera? Eller avskräcka bara, jag har min väg och det här låter som strunt som andlighet snackar om. Absalom säger, jag kombinerade bön, kroppsarbete och psykoterapi för att komma över mina trauman och depressioner. Ja, ja men det är ja, vackert. Det, bön nämnde jag inte, men det är ju verkligen en av en, ska man säga, andlig praktik, men som också ja, går på det psykologiska. Det låter väldigt likt det jag gjorde, så kroppsarbete, jag vet inte vad du menar med det, men det är styrketräningar för mig. Om jag inte gör det, eller om det går ett par veckor om jag är sjuk och sånt där, så märker jag tydligt hur det påverkar mitt psykiska mående. Så jag mår väldigt bra av att träna helt enkelt. Och bön som du säger, också väldigt bra. Psykoterapi, ja. Och det finns ju idag också, psykoterapi kan vara dyrt eller krångligt om man ska gå via en vårdcentral. Men det finns ju många grupper, jag tyckte att många typer av grupper. Dels blir grupper billigare om man betalar för det privat. Men det finns också många grupper som, ja men jag kommer inte ihåg vad de heter, men motsvarande anonyma alkoholister med för olika typer. Att ja men en jobbig barndom eller en alkoholiserade föräldrar eller någonting liknande. Med, då har de sharings bara. Och det kan vara djupt, djupt läkande och kostar ingenting. Det är också väldigt tryggt för att det är ingen som kommenterar någonting utan man är där och delar. Så det finns många sådana. Det finns både på nätet och det finns fysiskt då om man bor i någon stad. Så det finns väldigt mycket helt enkelt. Övningar som jag nämnde också. Psykoterapeutiska övningar som man kan göra själv hemma går ju också. Men jag kommer ihåg min kompis som jag nämnde tidigare. Jag tror jag gav de där övningarna till honom och tänkte om det här är super liksom, det kan jag göra dem, men jag tror inte han gjorde det någon gång. Och det var ju rätt också. Det är det som är grejen, att din väg som du vandrar på är rätt. Det är min absoluta övertygelse. Även om det inte är så som vi vill att det ska vara, så är den vägen vi vandrar rätt. För Gud har inte fel. Hur man nu... Jag vill inte argumentera för det heller, men att vi är på rätt väg. Och det handlar mycket om att bara helt enkelt ta in information såklart. Alltså ta in vad människor säger till oss. Vad jag säger nu till exempel skulle kunna vara. Det är information bara, men det är ingenting som någon behöver rättas efter eller göra på något sätt, utan det är bara... Ja, bara ord, bara information. Men om vi har, ja, min poäng var att sen så har vi någonting som heter intuition då, som jag brukar prata om ofta. Så det som det handlar om är ju att över tid hitta till oss själva. Finna trygghet i kroppen, vad vi vill kalla det. Hitta till oss själva så att vi kan navigera i informationen på ett medvetet sätt så att vi kan välja det som blir rätt för oss, för det vet ingen annan. Vi kan få hjälp av andra och sådär, men vi behöver verkligen det är vad jag säger i alla fall, och det här är också bara information för dig som lyssnar. Det är ingenting du behöver lyssna på heller såklart, men det är bara mina tankar. Absalom säger, har börjat arbeta igen efter 5 års sjukskrivning, det har varit den största prövningen i mitt liv. Ja, jag kan tänka mig. Nietzsche sa att våra lås har inte samma nycklar. Det som funkar för mig kanske inte fungerar för dig. Ja, men exakt. Det är precis på samma tema här. Det är så lätt att se någon annan tycker jag och tänka, oj, så där behöver jag göra. Och så känner man, åh, men hur ska det gå? Det där verkar jättejobbigt. Vad dåliga är som inte ens vill försöka. Men där skulle jag säga att det var bra att du känner att det där, att du redan nu vet att det där inte är din väg. Och många gånger när vi tittar bakåt tycker jag, när man tittar i sin egen backspegel så ser man, och jag tänker för dig Absalom, när du tittar bakåt så här, de senaste 5 åren. Det är svårt när man är i stunden, men jag kom i målbrottet här. Det är svårt i stunden att veta vad som är rätt väg. Men när vi tittar bakåt så kan vi ofta se ett tydligt mönster. Och många gånger var det inte att göra exakt som någon annan, utan det var att hitta vår egen väg. Och vägen ser vi då i backspegeln då, som sagt. Tyvärr så hjälper det oss inte supermycket i stunden heller, för vi kan aldrig se framåt. Men ibland så kan vi ta hjälp av någon. Det kan vara hjälpsamt att prata med ett medium exempelvis. Jag pratade med ett medium, jag nämnde det tidigare häromdagen, som sa just det, och det gav mig verkligen bekräftelse på så här, allt det hon behållit på mig, just för att hon sa det att att hon såg hur mycket jag jobbat med olika saker, hur mycket jag renat mig, om man ska uttrycka det, på, i de här olika dimensionerna av varat och vara människa. Den subtila kroppen, den biologiska, den fysiska, den psykologiska och så vidare. Och att det har fungerat helt enkelt att göra det på det sättet. Men också att ett medium kan hjälpa oss med att säga vad de ser i alla fall. Vad kan vara nästa steg exempelvis? Vad ser de? Eller vad är en styrkor? Eller vad det nu kan vara för någonting. För mig var det, jag tror hon pratade om kanalen, om att göra mer grejer på engelska. Till exempel pratade hon med mig om, och det hade jag redan börjat på då. Så för mig var det väl mer bara en bekräftelse, men det kan i alla fall vara hjälpsamt. Någon som speglar oss, det kan vara en vän, det kan vara en chatbot kanske till och med. Vad som än fungerar. Jag har en annan kompis som ofta, eller tidigare i alla fall, pratade mycket med ChatGPT och tyckte det var meningsfullt och prata med dem, ställa frågor och så. Så som du säger Absalom här, våra lås har inte samma nycklar, eller det var inte du men Nietzsche då, som sa det. Och det handlar om att då försöka, ska man säga så, hitta sin nyckel, hitta sin väg. Och det jag säger nu är bara exempel på hur jag har gjort saker. Verkligen ingenting att försöka liksom känna att man behöver göra likadant. Mer som förhoppningsvis eventuell inspiration. Jag la ingredienserna till den smoothie som jag brukar göra i beskrivningen. Och jag tror jag skrev någonting annat där också. Minns inte nu. Peter Attia tror jag länkade till, som har skrivit den här boken Outlive. Som handlar om just longevity då. Eller så här healthspan och lifespan, som man pratar om. Att leva länge och hälsosamt. Om man är intresserad av det. Jag gillar det bara. Jag vill vara här för mina barn. Jag vill må bra. Jag vill vara, inte bara, ska man säga, vakna upp, utan jag vill vara här länge. Jag vill vara här länge och må väldigt bra. Jag vill må bra när jag är 80. När jag är 90 också så vill jag må bra. Om det går, blir jag påkörd av en bil så är det så. Men jag vill ta ansvar för det, också mycket i relation till mina barn. Jag vill finnas där för dem. Och jag även göra ett bra jobb. Gör ett bra jobb här på jorden. Okej, ja. Jag får se om jag kan fixa min kamera till nästa gång. Den dog snabbt och jag vet inte. Det är någonting med batteriet tror jag. Jag ber om ursäkt för det. Tack för ni som var här. Jag ska se om jag kryar på mig till nästa stream. Så igen då, tack så mycket och på återseende.